Du lyssnar på Nio främlingar av Leanne Moriarty i översättning av Anna Strandberg. Uppläsare Gunilla Leining. Du tror att du är problemet, men du är lösningen. Du tror att du är låset på dörren, men du är nyckeln som öppnar den. Rumi. Precis när jag upptäckt meningen med livet så ändrade de den. George Carlin. 1. Yao. Jag mår bra, sa kvinnan. Det är inget fel på mig. Yao tyckte inte att hon såg ut att må bra. Det var hans första praktikdag som ambulanssjukvårdare. Hans tredje utryckning. Yao var inte nervös, men han var på helspänn för han skulle inte stå ut med att göra ens det mest obetydliga misstag. När han var liten hade han börjat gråta och varit helt otröstlig om han gjorde något fel. Och tanken på att göra fel fick det fortfarande att knyta sig i magen. En ensam svettdroppe rann inför ansiktet på kvinnan och lämnade efter sig ett snigelspår i sminket. Yao undrade varför kvinnor målade sina ansikten i orange. Men det var ju irrelevant just nu. Jag mår bra. Jag kanske bara har fått något 24 timmars virus, sa hon. Med lätt östeuropeisk brytning. Observera allting hos patienterna och deras omgivning, hade Yaos handledare Finn sagt till honom. Se dig själv som en hemlig agent som letar efter diagnostiska ledtrådar. Yao observerade en medelålders, överviktig kvinna med uttalade rosa skuggor under markant havsgröna ögon och med stripigt brunt hår bakåtkammat i en sorglig liten knut i nacken. Hon var blek och kallsvettig och hennes andning ojämn. Storrökare att döma av hennes lukt av askkopp. Hon satt på en skinnklädd skrivbordsstol med högt ryggstöd bakom ett enormt skrivbord. Det verkade som om hon var lite av ett högdjur ifall storleken på det här vräkiga hörnrummet och dess fönstervägg med utsikt över hamnen var en indikation på hennes status i företaget. De befann sig på 17:e våningen och seglen på operahuset var så nära att man kunde urskilja de rombformade stenplattorna i vitt och beige. Kvinnan hade ena handen på sin datormus. Hon scrollade igenom sina mejl på den överdimensionerade datorskärmen, som om det faktum att två sjukvårdare höll på att undersöka henne bara var en mindre olägenhet, som om de varit några reparatörer på plats för att fixa ett eluttag. Hon var klädd i en skräddarsydd marinblå dräkt som såg ut att vara rena plågan för henne med tanke på hur den trånga jackan stramade över axlarna. Yao tog kvinnans lediga hand och klämde fast en pulsoximeter på hennes finger. Han la märke till en blank fjällande fläck med rodnande hud på hennes underarm. Förstadium till diabetes. Finn frågade henne. Tar du några mediciner, Marsha? Han hade ett ledigt, pratsamt sätt med patienter, som om han stod och konverserade på ett grillparty med en öl i handen. Yao noterade att Finn alltid tilltalade patienter med förnamnet, medan Yao kände sig blyg över att prata med dem som om de var gamla kompisar. Men om detta förbättrade resultatet av behandlingen så skulle han få lära sig att komma över sin blygsel. Jag tar inga mediciner alls, sa Marsha med blicken fäst på datorn. Hon klickade beslutsamt på något och vände sedan blicken från skärmen och tittade på Finn. Hennes ögon såg ut som om de hade lånats från någon som var vacker. Yao antog att hon bar färgade kontaktlinser. Jag är fullt frisk. Jag ber om ursäkt för att jag tar upp er tid. Det var verkligen inte jag som ringde efter ambulans. Det var jag som ringde ambulansen, sa en mycket söt mörkhårig ung kvinna i högklackat och en snäv rutig kjol med ett mönster av sammanflätade romber som påminde om operahusets stenplattor. Kjolen klädde henne verkligen, men detta hörde uppenbart inte hit, även om hon rent tekniskt var en del av patientens omgivande miljö som Yao förväntades observera. Flickan bet på lillfingernageln. Jag är hennes assistent. Hon sänkte rösten som om hon just tänkte avslöja något pinsamt. Hon blev helt vit i ansiktet och sen föll hon av stolen. Jag föll inte av stolen, snäste Marsha. Hon liksom gled ner från den, rättade sig flickan.